P1 Dokumentär. Skräddaren i Gaza. Ett program av Cecilia Udén.
Vi träffar med att du kan betala att göra. När man träffar sig med ord.
Kom du hit på ett flygplan tillsammans med bomberna? Var du inte rädd? Vi är rädda för flygplan. De minsta av skräddarens barnbarn är inte medvetna om att människor flyger i flygplan för att förflytta sig. De tror att flygplan bara innehåller bomber. Jag har varit i Gaza oändligt många gånger sedan långt innan dessa barnbarn var födda. Varje gång jag kommer hit förvånas jag över något nytt. Den här gången över att barnen förknippar flygplan med bomber och inte charterresor.
Gå in här.
Hallå,
säger Faro.
Alhamdulillah,
salamak. Kif alhal?
Tamam.
Barda.
Det här är skräddaren i Gaza, Farouk Shdewi. En man som jag har intervjuat i 30 år här inne på skrädderiet på Palestingatan i Gaza. Under den första tiden handlade det mest om Yasser Arafats gerillauniform. Att jag började intervjua skräddaren i Gaza var en slump. PLO-ledaren Yasser Arafat hade återvänt till Gaza efter fredsöverenskommelsen 1993, då när hela världen var engagerad i Israel-Palestina-konflikten, långt innan islamistiska terrorstämplade Hamas tog över Gaza och långt innan omvärlden tröttnat på konflikten. Arafat skulle hålla presskonferens i Gaza. Jag var där, världspressen stod och väntade, men det drog ut på tiden. Jag går hem till skräddaren Farouk så länge, tänkte jag. Farouk som jag lärde känna när min lilla syster hyrde rum hos honom medan hon arbetade på sjukhuset i Gaza 1990. Jag bad skräddaren sätta på tvn så jag kunde se när presskonferensen började för att kunna gå tillbaka till Arafats högkvarter. Men vi hade så mycket att prata om och Suheila, hans fru, överröstade tvn. Jag missade starten. Åh nej, jag hinner inte dit, sa jag i panik. Farouk, nu måste du rädda mig. Nu tittar vi på presskonferensen i tv och sen intervjuar jag dig om vad Arafat har sagt. Annars kanske jag får sparken, sa jag. För det hände sig vid den tiden, 1994, att jag hade blivit både korrespondent och mamma. Och den dåvarande ekochefen hade starka invändningar mot mig som Mellanöstern-korrespondent eftersom jag hade ett litet barn. Om det här inte funkar, hade han sagt till mig, så tar vi hem dig, bara så du vet. Jag var livrädd. Men skräddaren levererade den dagen. Jag minns inte vad han sa och radiorapporten finns inte kvar i Sveriges Radios arkiv. Men jag minns telefonsamtalet som jag hade fasat för efter att jag lämnat mitt inslag till Ekot. Övertygad om att Ekot skulle ringa och säga: men för helvete Cecilia, du klarar ju inte ens av att bevaka en presskonferens. Telefonen ringde. Du, sa rösten. Det där var ju ett himla bra grepp, att intervjua en skräddare istället för att bara citera Arafat. Hur kom du på det? Från den dagen blev skräddaren min speciella kommentator och varje gång jag kom till Gaza ställde jag samma fråga. När ska du sy en vanlig kostym åt Yasser Arafat? En blå eller en grå eller en svart? Den väpnade kampen är väl över nu i och med fredsavtalet. När ska han sluta ha gerillauniform på sig? Skräddaren hade alltid olika svar. Och så här lät det när vi stod på hans balkong i Gaza 1994.
Nå, undrar jag, har herr skräddare fått någon beställning på en kostym till presidenten ännu?
Nej. Var det man fisk för?
Det finns för att jag har fått daffa. Mumkin.
Nej, säger han, inte än. Och det blir ingen kostym förrän vi har fått tillbaka Västbanken, säger Farouk. Och hans fru, Suheila, skjuter in. Och Jerusalem, vi måste få tillbaka Jerusalem. Nej, säger Farouk, inte Jerusalem. Jerusalem får bli en internationell stad för muslimer, kristna och judar. Va? Säger Suheila, vad menar du med det? Jerusalem är ju vårt, Jerusalem är palestinskt. Och så lämnar jag skräddarfamiljen på balkongen, mitt i sitt palestinska familjegräl.
Det är
من وين انت جبت القرار هذا؟
Så lät det på skräddarens balkong 1994. Och jag intervjuade Yasser Arafat flera gånger på den tiden också. Men skräddarens svar på mina frågor var nästan alltid intressantare. Yasser Arafat talade i trötta floskler som "We are not asking for the moon. It takes two to tango. It's not a picnic."
It is not a picnic.
Hans händer är vita och små och han rör dem långsamt när han sänker rösten och talar allvar om ouppfyllda löften om bistånd och om de ekonomiska påfrestningar Gazas fattiga befolkning utsätts för. Tålamodet har också gränser. Men det dröjer aldrig länge innan Arafat återgår till sin spjuveraktiga show där han överträffar varje svensk politiker i förmågan att inte svara på frågan. Hur bedömer ni er situation i detta kritiska läge, herr president?
So how would you yourself?
Are you against criticism?
No,
it
I'm not.
It is a part of democracy.
Yeah, but how would you?
It is a part of democracy. Are you against democracy?
I'm not saying I'm against it, but how would you yourself describe your own situation right now?
It is a part of our long march. It is not a picnic.
Skräddarens svar om Yasser Arafats kostym blev en följetong och varje gång innehöll svaret en liten politisk minianalys av läget i fredsprocessen. Ibland var svaren fulla av symbolik, som när Farouk berättade att han inte hade fått någon beställning på en ny kostym men att han hade ombett sy in och justera en kamouflagekostym som köpts in på Naf-Naf i Paris åt Arafat. Ja, säger skräddaren, kostymen var för stor och importerad, sa han. Och försäkrade sig om att jag hade förstått symboliken i detta. För stor och importerad. En annan gång när jag frågade skräddaren om den ökande korruptionen inom den palestinska myndigheten drog han med pekfingret över munnen för att visa att han inte kunde prata om det här. Men istället spelade han upp en pantomim för mig på balkongen där han visade hur Arafat själv inte tog pengar och stoppade i egen ficka men han hade säckar och påsar med pengar som han använde för att muta alla hejdukar han hade omkring sig för att försäkra sig om deras lojalitet. Nu när jag kommer in i skrädderiet sitter skräddaren och syr på ett par orangea byxor åt sitt barnbarn Hamoude. Kan en pojke ha orangea byxor i Gaza, frågar jag. Medveten om Hamas motvilja mot könsöverskridande färger. Äsch, svarar skräddaren. Orange är en bra och glad färg för alla barn.
Ja, det är en bra färg.
Och det var här inne i skrädderiet som skräddaren första gången träffade sin fru, Suheila.
كان جسمها حلو وسيقانها كانت حلوة
سيقانها؟
legs
اوكي ايوة
فاعجبت فيها وخطبتها.
Hon kom till mig som kund och jag gillade henne. Hon hade snygga ben och hon var ovanligt självständig och skojig, säger Farouk. Jag föll för hennes stil, vilket jag senare ångrat eftersom hon kom att bli en väldigt dominant kvinna, säger han.
مش جديد هذا اللي جبته من داري. اه هذا اللي بس لقينا اللي عندنا السخان خربان فاشترينا واحد جديد بداله. الترمس لقيناه خربان رميناه.
Suheila, som skämtsamt kallas Lady Macbeth av vissa Gazabor, har jobbat som skolrektor och skräddaren säger att hon blev rektor hemma också och kontrollerade de tre barnen Omar, Erfan och Ines och de numera 12 barnbarnen.
Inno yani zojti kanat maska kull al umur fi al bayt wa hiya ashan nazrat madrasa متسلطة يعني ما عندهاش نوع من ال... ف...
Och alla bor i samma hus. En stenvilla i centrala Gaza som Farouk och Soheila hyrde ut i flera decennier för att bekosta barnens universitetsstudier. I huset finns idag inte mindre än 3 Farouk och 3 Soheila. Eftersom det hör till traditionen att söner döper sina äldsta barn efter farföräldrarna. Och det här är ett traditionellt hem där svärdöttrarna passar upp. Då har vi här en blandning av ris, köttfärs, gurkmeja, kanel och muskotnöt som vi ska fylla de här auberginerna och zucchini med. Nu ska jag fråga skräddaren om han kan laga mat. Han säger nej, han kan inte laga mat. Det gör damerna och jag äter, som han säger. Skräddarens pappa var apelsinodlare och hade en exportfirma tillsammans med en judisk man i Jaffa, Jaffa apelsiner. Men skräddaren själv har levt hela sitt liv i Gaza, denna lilla landremsa som är som ett slags blindtarm på 365 kvadratkilometer, alltså en tredjedel så stort som Öland, men med 2 miljoner invånare, ett av världens mest tättbefolkade områden. Remsan, som idag styrs av terrorstämplade Hamas, ligger inklämd vid Medelhavet mellan Israel och Egypten. Gaza ingick i det ottomanska imperiet och senare i det brittiska mandatet Palestina. Men när staten Israel bildades 1948 hamnade Gaza under egyptiskt styre. Och 200 000 palestinier som hade levt i det som idag är Israel tog sin tillflykt till Gaza 1948 och har sedan dess levt i flyktingläger. Då bestod Gaza av sanddyner och apelsinodlingar. Men efter Osloavtalet 1993, det som skulle leda till fred och ge palestinierna en egen stat på Västbanken och Gaza, då inleddes en bygg- och moderniseringsboom i Gaza. Grusvägarna i flyktinglägren asfalterades med hjälp av biståndspengar, moderna höghus byggdes och strandcaféer och shoppingmalls. Israel drog tillbaka sina styrkor och utrymde alla israeliska bosättningar på Gazaremsan redan 2005. Men världssamfundet, FN, betraktar fortfarande Gaza som ockuperat av Israel eftersom Israel kontrollerar luftrummet, havet och allt som rör sig in och ut ur Gaza. Gaza-remsan är avstängd och isolerad och utsatt för en blockad. De flesta gasabor kommer aldrig därifrån. Ytterst få utlänningar får tillstånd att resa in. Journalister är ett undantag. På 90-talet när jag lärde känna skräddaren fanns det ingen hårt bevakad gränsövergång mellan Israel och Gaza. Och jag minns att Farouk och Soheila ibland tog bilen för att handla eller ta en öl i Israel i städer som Ashkelon, där det numera hörs flyglarm när Hamas avfyrar raketer från Israel. Farouk säger ibland att Gaza var bäst medan Israels soldater fanns kvar och varor kunde flöda fritt och byråkraterna från Israels ockupationsadministration sydde upp kläder i Farouks skrädderi.
Det är så jävla mycket tårgas här i luften så att jag har svårt att...
Men sen kom intifadan som Farouk var entusiastisk inför, alltså upproret som fick upp omvärldens ögon för de palestinska stenkastarna.
Jag hör ingenting, du måste skrika. Kom koppla in mig till Ekot nu.
Och en ny David och Goliat-bild etablerade sig. Israeler och judar var den starkare parten. Det var militärmakten som gav order om att krossa armar och ben på palestinier i Gaza. Och palestinierna slogs med stenar och slangbällor. Efter intifadan kom fredsprocessen 1993 med det så kallade Osloavtalet som undertecknades på Vita husets gräsmatta av Yasser Arafat och Yitzhak Rabin inför en glädjestrålande Bill Clinton.
Welcome to this great occasion of history and hope. Today we bear witness to an extraordinary act in one of history's defining dramas. Bitterness between the Palestinian and Jewish people has robbed the entire region of its resources, its potential, and too many of its sons and daughters.
Världen höll andan. Det skulle äntligen bli fred i Mellanöstern, och skräddaren var optimistisk. Osloavtalet innebar att palestinierna skulle få en egen stat på Västbanken och Gaza. Detaljerna skulle förhandlas fram senare. Och palestinierna firade. Jag kommer ihåg när Israels militärhögkvarter i Deir el-Balah utrymdes och förvandlades till en palestinsk polisstation. Och människor kastade sig över byggnaden av kärlek till framtiden.
Förr kastade vi sten på den här polisstationen. Nu kastar vi oss själva av kärlek, säger han. Han har gråsprängt skägg och muslimsk virkad mössa på huvudet. Den vitkalkade polisstationen i Deir el-Balah går knappt att urskilja under alla människor som kastat sig över den. Glädjen i Gaza de senaste 3 dagarna är nästan hjärtskärande. Cyniska och misstrogna palestinier ser för första gången konkret resultat av det eviga fredsförhandlandet, och varje liten gest leder till jubel, åtminstone än så länge. Cecilia Udén, Gaza.
Det var 1994 som jag rapporterade på telefon från Gaza. Sen mördades Yitzhak Rabin 1995. Det gick trögt för fredsprocessen, och 5 år senare inledde palestinierna en andra intifada som var blodig och våldsam och som gjorde att nästan alla israeliska fredsaktivister tappade tron på freden. När Arafat dog 2004 var jag i Sverige och ringde upp skräddaren från Stockholm.
Ja, så här lät det i Ramallah igår. Inte sen sångerskan Om Kalsum eller den legendariska egyptiske presidenten Gamal Abdel Nassers begravning har ett farväl i arabvärlden varit så samlande och enande. När helikoptern med Yasser Arafats kista landade i Ramallah igår såg det ut som om den skulle lyftas upp i luften igen av de tiotusentals människor som samlats på den ruinhög där Arafat tillbringade sina sista år.
Ja, jag hade ju hoppats få sy en civil kostym åt Yasser Arafat, men han dog i sin militäruniform, sa skräddaren sorgset. Och nu, sa han, nu är alla fredsförsök förgäves. Yitzhak Rabin på den israeliska sidan är död. Arafat på den palestinska sidan är död. Och Arafat var den enda palestinier som hade mandat att kompromissa, sa skräddaren. Och Cordelia Edvardsson, Svenska Dagbladets legendariska korrespondent i Jerusalem, höll med om skräddarens analys.
Ja, en stor sorg, men inte över mannen och personen Yasser Arafat, utan överallt det som din ovanligt kloka skräddaren, jag vet inte hur du hittar sådana personer, just har sagt. Alltså, han har ju rätt, va? Dels var det bara Arafat som skulle kunnat göra de eftergifter som behöver göras på bägge sidorna, och det var bara Rabin som kunde få det israeliska folket med sig bakom det. I och med att Arafat har gått i graven så så tror jag faktiskt att det kommer att dröja mycket, mycket längre i någon slags process som skulle leda till en demokratisk palestinsk stat. Det innebär ju att det inte blir detta, att israeliska ungdomar även i fortsättningen får ikläda sig ockupationssoldatens uniform. Och det tycker jag är fruktansvärt tragiskt.
Cordelia Edvardsson på telefon från Jerusalem efter Arafats död 2004. Och två år efter Arafats död hölls det palestinskt val 2006. De två stora partierna var islamistiska Hamas och Yasser Arafats parti Fatah. Terrorstämplade Hamas vann valet, vilket omvärlden inte accepterade. Och efter misslyckade försök till palestinsk samlingsregering tog Hamas makten brutalt i Gaza 2007. Medan Yasser Arafats Fatah tillsammans med den palestinska myndigheten enbart hade kvar kontrollen över Västbanken. Bara ett drygt år senare utkämpades ett förödande krig mellan Israel och Hamas där stora delar av Gaza pulveriserades. Hela våningsplan hängde som lösa isflak efter bombräder. Armeringsjärn låg i trassliga nystan. Människor klövs på mitten. Ett avklippt barnhuvud med uppspärrade gröna ögon fotograferades i rasmassorna.
Utrikesminister Carl Bildt har idag rest runt i Gaza för att med egna ögon se förödelsen efter kriget.
Det här kriget fördes långt längre än vad som var försvarbart och förstörelsen blev långt större. Alltså detta är ju ett mycket gigantiskt flyktingläger. Isolerat från handelsutbyte och kontakter med omvärlden. Krigföring i sånt här tättbebyggt område leder ju alltid till mycket tragiska civila dödsoffer. Det har vi sett här att det har lett till stor omfattning. Lägg till detta att Gazas befolkning till mycket stor del är barn. Man märker att det springer barn överallt på gatorna. Så krigföring har lett till att väldigt många oskyldiga barn har dött. Sen tycker jag det är anmärkningsvärt att man har förstört så pass mycket av den ekonomiska potentialen uppenbarligen medvetet.
Carl Bildt i Dagens Eko i februari 2009. Och under besöket i Gaza fick han också träffa skräddaren Farouk som uppmanade Bildt att verka för en palestinsk samlingsregering där Hamas borde ingå, ansåg skräddaren. Skräddarens dotter Ines däremot var skoningslös. Det går inte att tämja Hamas, ansåg hon när hon argumenterade mot sin far.
Jag säger till dem, europeerna dödade min bab muayyan, la Hamas.
Det var nästan så att jag hoppades att Israel skulle göra slut på Hamas under kriget i januari, säger skräddarens dotter, och förbannar det styre i Gaza som gör att hon knappt har råd med blöjor och välling till sina två små barn. Tjof, ej hizid, jättemässigt med din. Det går inte att bygga politiska partier på religion. Det går inte att förena religion och demokrati. Men då tar skräddaren mikrofonen och säger: nu är det faktiskt jag som har träffat den svenska utrikesministern och nu vill jag uppmana honom att utöva alla tänkbara påtryckningar på såväl Fatah som Hamas så att vi kan få en nationell samlingsregering som kan förhandla med Israel.
Så lät det 2009 hemma hos skräddaren i Gaza strax efter att Carl Bildt hade varit på besök. Och det var nog sista gången som skräddaren förordade en dialog med Hamas. Sen dess har han hållit med sin dotter om att det inte går att blanda politik och religion. När jag träffade en av Hamas ledare, Mahmoud Zahar, 1994 och frågade om Hamas planerade att ta avstånd från terror så svarade han: din fråga är oacceptabel. Det är inte vi som är terroristerna, utan Israel.
Defending ourselves against the occupation, this is a terrorism. How many people from the Palestine killed by the hand of the Israeli, and up till now no word about their terrorism against the Palestinians. Now you are using words which is not acceptable actually. We are not terrorist people.
Och sen när jag träffade honom igen 2011 efter att Hamas ägnat mycket tid åt att jaga ungdomar i Gaza och läxa upp unga män som Hamas ansåg hade fel frisyr och kvinnor som ertappats med manliga vänner, förklarade Mahmoud Zahar att det fanns en uppenbar risk att studenter skulle ha sex med varandra om flickor och pojkar tilläts promenera tillsammans på gatan eller sitta på samma café efter en universitetsföreläsning. Du anar inte vad som pågår på dessa kaféer, sa han till mig. Och olagliga sexuella relationer är förbjudna.
What they are doing with the girlfriends in the street?
In this case, walking.
Just walking.
Yeah.
And after walking, sitting, sitting down, and after sitting down, lying down. You can't imagine how much corruption is in these cafes. There is no friendship between men and women in our style. Illegal sex is here, it is forbidden. It is a shameful.
Vid den tiden mötte jag en ung man som kastades in i en minibuss med något slags självpåtagen Hamas-moralpolis och tvingades klippa sig. En ung kvinna berättade för mig hur rädd hon var att gripas av Hamas om hon promenerade med en manlig vän. Inte så mycket för obehaget att sitta på en polisstation som över vad ett gripande skulle innebära för hennes rykte. Ingen rök utan eld, som man säger. Hon kanske är en lössläppt flicka. Hon kanske redan har kysst någon, skulle grannarna säga. Hamas, men framförallt alla andra Gazabor, har blivit lidande under blockaden av Gaza som infördes 2007. I början av Hamas styre fanns tunnlar till Egypten, vissa av dem enorma med järnvägsräls inuti, där det smugglades allt från drogen tramadol till cigaretter, choklad och bilar, lastbilar, cement och lejon. Ett lejon hade drogats och smugglats i en tunnel till Gazas lilla zoo. Men sen var det för dyrt när man också ville köpa en zebra, så då anlitade man på zooet istället en konstnär som målade svarta ränder på en vit åsna. Jag såg den själv på Gazas zoo. Tunnlarna till Egypten är idag fullkomligt avklippta av en underjordisk metallbarriär på den egyptiska sidan. Men Hamas bygger tunnlar i Gaza som skyddsrum för sina egna styrkor och för att kunna infiltrera till Israel. Tunnlar som har bombats och bombas av Israel under de många konfrontationer och krig som ägt rum sedan 2007. Och skräddaren, han vet inte om det finns tunnlar också under hans hus.
Lär! ربما أو ربما لا لأن كل غزة الفاق أصبح.
Kanske, kanske inte, det kan inte jag veta, men hela Gaza är fullt av tunnlar, säger skräddaren. Och de skulle aldrig fråga mig om lov. Hamas gör som de vill och den som ifrågasätter klassas som förrädare. Hamas har total kontroll över Gaza. Det finns inget Hamas inte ser och vet. Det fick jag själv uppleva en tidig vår när jag var i Gaza och apelsinträden blommade. Det finns få saker som doftar så gott som apelsinblom. Så jag sa till min palestinske journalistkollega Sami Abu Salem att kan vi inte åka till en apelsinlund på väg till vårt nästa möte? Det kunde vi. Men bara efter ett par minuters luktande på blommorna dök en ung man på motorcykel upp. En civilklädd Hamas-underrättelseofficer. Han tvingade oss att följa med till Hamas högkvarter på förhör. Ja, han skickade ett meddelande till den svenska generalkonsuln i Jerusalem och var därför inte överdrivet nervös. Men Sami blev vit om läpparna och viskade: du förstår att de kan anklaga oss för precis vad som helst, va? Vad gjorde ni bland apelsinträden? Vi skulle lukta på blommorna. Lukta på blommorna? Det lät inte trovärdigt, särskilt inte som det var just i den apelsindungen som Hamas hade placerat en raketavfyrningsramp. Men det kunde ju inte vi veta. Efter kriget 2012 stod jag tillsammans med Samia Bouzelem utanför Shifa-sjukhuset i Gaza när milismän från Hamas körde förbi på motorcykel för att fira det de kallade segern mot Israel hösten 2012. Men det var inte bara den så kallade segern de firade.
Och plötsligt när vi står där utanför sjukhuset kommer en motorcykelkonvoj med jublande milismän. Ungefär 6 motorcyklar, flera milismän på varje motorcykel. De kör i bredd och ser ut att fira en seger, men vad? Och då ser jag. Efter en av motorcyklarna släpas en död man i kedja. En avrättad misstänkt kollaboratör som påstås ha samarbetat med Israel. Oh my
God. Samia Bouzelem sa senare att han var så chockad av att se detta. Något han aldrig tidigare upplevt. Att det enda som kom över hans läppar var oh my God, herregud. Vi lever i ett stort utomhusfängelse, brukar man säga i Gaza. Men vi har i alla fall havet. Långa rader av regnbågsfärgade parasoller på stranden. Det är den 25 maj 2021. Det har bara gått ett par dagar sedan eldupphör i det senaste kriget. Barn grävs ännu fram ur rasmassorna. Och jag hade just pratat med en pappa som berättade att han kunde höra sina barn, Dana och Zain, ropa pappa, pappa. Men han låg själv under rasmassorna och kunde inte göra någonting. Rösterna. Barnens röster blev svagare och upphörde sen. Israels måltavla med den bombbredden sades ha varit Hamas omfattande tunnelnätverk. Men här på stranden har lättnaden över att kriget är över lett till explosioner av livsglädje i vågskvalpet, som om barnen här har glömt det trauma de nyss upplevt.
They are bombing girls.
Ett par dagar tidigare skrek journalisten Samia Bouzelem åt sina barn att hålla sig borta från fönstret för att inte träffas av splitter efter granatbeskjutning. Till mig, sa Sami. Jag försöker försäkra barnen om att bomberna är långt borta, att det inte är farligt. Men då tittar de på mig som om de ville säga, pappa, du ljuger.
Michael, don't worry. It is very far. Don't be scared. You are brave. But in fact, I feel that they would like to tell me you are a liar. It is very dangerous.
Alla barn i Gaza reagerar olika. Jag går hem till skräddaren där hans 5-årige barnbarn Hamode spottar ut sitt hat mot Israel när jag frågar hur kändes det under kriget. Kriget, det var khara. Skit, säger Hamode. Och de vuxna i rummet viskar åt honom att använda andra ord när han nu blir intervjuad i radio. Men Hamode upprepar, det var skit och Israel är skit och sopor, de hatar oss, säger han. Andra barn blir apatiska och introverta av krig. Och efter ett annat av krigen i Gaza för flera år sedan träffade jag Iman, en 8-årig flicka som drabbats av den överlevandes skuld. Jag mötte henne i en skola och Iman berättade med stor inlevelse och många tårar hur hela hennes hem var jämnat med marken. Familjen bodde nu i tält och fick hämta vatten i hink och laga mat över öppen eld. Att hennes farfar hade dödats i kriget och att de inte hade låtit henne se honom en sista gång för att hans ansikte var så trasigt. Men jag såg hans blodiga hand när hon bar ut honom på en bår, sa hon. Jag bad att få följa med Iman hem till tältet. Men då visade det sig att hon hade hittat på alltihop. Hennes hem var inte bombat. Farfar hade inte dött i kriget utan någon månad dessförinnan. Jag frågade Iman varför hon ljugit. Och då svarade hon att ibland när jag sover i drömmen så kommer de som dött i kriget till mig. En klasskompis, en morbror. Och när de döda frågar hur det är i Gaza, då kan jag inte säga att vi har det bra, så jag säger att vi också lider, sa Iman. Jag gick hem till skräddaren den gången och berättade om Iman. Då sa skräddarens fru Soheila, ja men det fattar du väl varför hon hittar på såna där historier och berättar saker för dig. Det är ju bara för att hon vill ha pengar av dig. På skolan där jag träffade Iman intervjuade jag också skolkuratorn som sa: jag har 1200 elever. Alla är traumatiserade. När de kommer tillbaka till skolan efter kriget står det tomma bänkar i nästan vartenda klassrum. Barn som har dött. Ja, jag är själv traumatiserad, sa skolkuratorn. Min syster dog i kriget. Och min son som är 3 år, han sa: mamma, om jag dör av en bomb, då vill inte jag ligga i ett kylskåp så där som moster. Jag var inbjuden till det första bröllopet i skräddarfamiljen när den äldste sonen Omar skulle gifta sig. Det var 2006. Jag fick ett mejl från Omar där han skrev: hej, du är bjuden på mitt bröllop. Det blir den 24 december. Men kan du ta med dig lite skimbin? För det finns inte i Gaza. Men det är ju julafton, tänkte jag, 24 december. Hur kan man ha bröllop på julafton? Men det kan man i Gaza. Och när skräddarens son Omar gifte sig var majoriteten av bröllopsgästerna jämnåriga som aldrig någonsin satt sin fot utanför Gaza. Som aldrig besökt Jerusalem eller Ramallah eller Kairo. Som aldrig sett Tel Avivs skyline, bara 7 mil därifrån. Som aldrig suttit på ett vanligt café i en normal stad. Men skräddarens son ville ha bröllop i stil. Glöm inte skimbin, står det i hans e-mail. S-H-M-B-I-N. Och det dröjde en stund innan jag förstod vad han menade. Och då tänkte jag, vad ska jag ta med? Veuve Clicquot, Lanson, Moët & Chandon eller duger det med Prosecco? Vad köper man till en skräddarson i Gaza som aldrig har smakat champagne, skimbin? Det här är damfriseringen i flyktinglägret Jabalia. Jag har kommit hit för att klippa mig, men de flesta andra för att festa. Det är fredag eftermiddag och här pågår ett slags möhippa. En brud ska göras i ordning för bröllop samma kväll. Håruppsättningar, hennafärgade tatueringar på händerna, musik, sött te, utmanande magdans i mycket tunna kläder. Det är så dygdigt och beslöjat utanför damfriseringens täckande draperi och så lascivt och skabröst här på insidan. Trots att jag har rapporterat om övergrepp mot kvinnor i Mellanöstern under många år, om sexuella trakasserier, hedersvåld, könsstympning och våldtäkt, så blir jag fortfarande förvånad över det finmaskiga förtrycket av kvinnor. Men det som gjorde mig besviken på ett personligt plan var något skräddaren gjorde. Vi var på barnkalas tillsammans och skräddaren satt och rynkade på näsan och berättade att han inte var nöjd med sin svärdotter Nisrin. Nisrin var äldste sonen Omars andra fru. Den första frun, May, vars bröllop jag varit inbjuden till, lämnade honom. Hon stod inte ut med att Omar hade blivit en passiv, arbetslös drogmissbrukare som tvingades tigga pengar av sin mamma. May stod inte heller ut med familjesituationen, med svärdotterrollen hos Suheila som vid det laget hade förfinat sina härskarmetoder. May tvingades offra sina barn för att få skiljas från Omar.
So I was negotiating about leaving the children with me. They refused. They said divorce means giving us the children. So they took the children. They lied. They lied about everything, Cecilia.
So their condition for your divorce was
giving up all my rights, including the custody of the children. So I didn't have any choice at that time.
May gav skräddarfamiljen vårdnaden om barnen och Omar gifte snabbt om sig med Nisrin. Tvillingarna fick en styvmamma och snart också ytterligare två syskon. Och det var Nisrin, den nya svärdottern, som skräddaren rynkade på näsan åt. Han satt i soffan, sonen Omar satt bredvid och hörde allting men försvarade inte sin fru. Du borde skämmas, sa jag till skräddaren då. Men det tänkte han inte alls göra. Nisrin var tydligen lovligt byte. Och efter barnkalaset förklarade min journalistkollega Samia Bouzalem att jo, men du måste förstå att en kvinna i Gaza som gifter sig med en man som redan har två barn, henne är det något fel på. Antingen har hon dragit på sig dåligt rykte, kanske efter att ha hamnat i polisförhör hos Hamas efter att ha promenerat med en ung man, eller så tillhör hon en lägre klass och gör då vad som helst för att gifta upp sig. För kärlek handlar det ju inte om, sa Sami. Det var Suheila, svärmor, som hade valt ny hustru åt sin son Omar. Även du, min skräddare, tänkte jag då. Ett to Farouk. Fångad i sumpen som dryper genom det finmaskiga nätet av kvinnoförtryck. Även du simmar bland dessa ruttna fiskar i unkna vatten. Det var en överraskning som jag helst velat slippa. Men krönikan som jag publicerade i P1 om det här ledde till flera upprörda mejl från radiolyssnare. En av dem skrev, hur vågar du säga så om skräddaren som verkar så klok? Vi har lärt känna honom nu under många år och det här tror jag helt enkelt inte på. Skräddaren lever idag med en stor sorg. Dottern Inés, hon som alltid erbjöd honom tuggmotstånd i debatterna där hemma, är död. Inés fick cancer och en läkare i Gaza sa, ja men det är helt normalt att kvinnor i din ålder får en böld på magen efter barnafödande. Inga cancerprover togs. Cancern spred sig till tjocktarm och lever. Hon dog i januari 2021, 42 år gammal. Suheila, Inés mamma och Farouks fru, gråter vid graven. Hon häller vatten på marmorstenen och skrubbar den. Eftermiddagsbönen ljuder ur minareterna. Suheila besöker dotterns grav en gång i veckan. Skräddaren säger att han inte orkar, han vill inte tänka på Inés. Hans sätt att hantera sorg är att skjuta den ifrån sig.
Suheila.
كل
يوم. ولكن انا احيانا لانه الحزن مرض. الحزن مرض في الإنسان
Och det är inte bara Ines skräddaren sörjer. Han sörjer också sin äldste son Omar som nu är inne på sitt tredje äktenskap. Fortfarande arbetslös och beroende av sin mamma.
Jag är bara till bror sen färsidan. Madame Mlagi Flusiv till Gino min emmo.
Jag ser honom som en misslyckad människa, säger Farouk. Och så länge han får pengar av sin mor kommer han aldrig att rycka upp sig. Suheila bestämmer, jag har ingen talan, säger han. Men är det inte så att du alltid har dragit dig undan? Du kunde väl ha satt ner foten om du velat, Farouk, säger jag. Och bestämt mer i hemmet. Du kunde ha sagt nej när Suheila förstörde din trädgård för att bygga ett nytt fult hus. Du kunde ha hindrat henne från att ge Omar pengar, eller hur?
Alla bakun Assad goddam en nas vid bit. Lakin el waqa mush Assad Arnab.
Jo, säger skräddaren. Jag önskar att jag hade varit mer av ett lejon. Men i själva verket är jag en liten hare. Och jag ångrar att jag gifte mig med Suheila. Hon har tagit över mitt liv.
Är
inte annat man än Nackjoeset Suheila?
Ja.
Anjet?
Ja.
Men jag är glad över alla barnbarn, tillägger han. Särskilt de äldsta flickorna, de som båda heter Suheila. De är fantastiska, duktiga i skolan. Och så lille Hamouda som alltid säger precis vad han tycker. Även om de vuxna blir chockerade när han svär.
Suheila är kvira, inte Omar. متعامله معايا ومع سهيلة ومع مرت ابوها بدونواسيا.
Suheila, den äldsta av alla barnbarn, är nu 14 år. Hon är dotter till mig, Omars första fru, och hon har lärt sig engelska själv genom sociala medier och musik. Hennes mamma May bor nu i Belgien, där hon snart kommer att få uppehållstillstånd. Och Suheila berättar att hon inte har träffat sin mamma på 3 år.
Yeah, 3 years ago. I miss her. And I'm really proud of her. And I will become like her someday.
But can you visit her in Belgium?
No, I don't think so. I don't think that my family can let me go to see her. Not because they are hate her or something, but they have thinking that women can't travel.
Nej, jag skulle inte få tillstånd av familjen att åka till Belgien till mamma, även om jag också kanske skulle få uppehållstillstånd där, säger 14-åriga Suheila. Jag får vänta tills jag blir 18. Men jag pratar med min mamma på FaceTime varje dag. Jag är så stolt över henne. Jag vill bli som hon.
I call her every day, like 2 hours in a day. Like we talk too much. I learn from him, from her, a really good thing about mental health, about everything in this life. So, yeah.
14-åriga Suheila säger att hon är älskad av farmor Suheila och att hon respekterar farmor, men att farmor inte förstår att alla måste få leva sina egna liv.
My grandma, I really respect her because she want to do something for us, but in her wrong way. She don't understand that every person should have his own life, and yeah, but she is so kind in her way and the wrong way, in my opinion.
Farmor vet förstås inte att hennes namne, det äldsta barnbarnet, inte planerar att bo i Gaza när hon blir stor, om det går att undvika. Jag vill inte leva som min moster och min styvmor här, att vara en typisk svärdotter i Gaza, säger Suheila.
Just have married and got kids and no, that's not my side.
Do you think it will be difficult for you in this house? The women are taking care of the kitchen and the men are sitting, smoking.
It's going to be difficult, but I will study and travel.
Do you think you will live in Gaza when you grow up?
I don't think so.
I rummet utanför Soheilas flickrum där hon spelar Billie Eilish och Lana Del Rey har hennes kusin, lilla Soheila, brett ut en bönematta för att be. Hela familjen, utom skräddaren själv, har blivit religiös, även om allihop känner kompakt motstånd mot politisk islam, mot Hamas. Skräddaren säger surt att det byggs fler moskéer här än sjukhus och kliniker.
Ehna hina badal man ibni mustashfa aw mustawsaf ibni jama.
Och när jag frågar honom hur det kommer sig att han själv går till fredagsbönen när han inte är troende, svarar han: för att folk inte ska börja prata. Jag är inte troende, men jag vill inte utsättas för ryktesspridning. Muslimer blir religiösa när de blir äldre, för de vill komma till paradiset, säger skräddaren. Vill inte du det då, undrar jag. Jo, säger Farouk, men jag kommer att vara först av alla att träda in i paradiset, eftersom jag inte hycklar så som alla de religiösa gör, säger Farouk och skrattar.
Jag kör en mäs. Man får anna ihna hina muslimina och bäckbar bedöja. Anna adiba.
Och lehum bedöja.
Jag kör en kushuljadna. Vänta,
och jag lämnar generationsboendet, skräddarhuset i Gaza. Och barnen ropar: bye bye, hej då tant Cecilia.
Bye, bye bye.
Du har hört Skräddaren i Gaza av Cecilia Udén. Producent Håkan Engström, slutmix Jakob Gustafsson. P1 Dokumentär 2023.